Ja, vi börjar med försvaret idag och mer klirr i kistan. Ja, extra miljarder för kommande år efter överenskommelse mellan regeringen, Moderaterna och Centerpartiet. Ja, Göran, vad innebär detta?
Ja, det innebär då att man har gjort en ny försvarsuppgörelse bland de här partierna, som du sa. Liberalerna har jag valt att tidigare stå utanför, likaså Kristdemokraterna, att man har valt den linjen från de två partierna. Det beror då på att man tycker det är för lite pengar som skjuts till försvaret. Det skulle vara mycket mer pengar för att det skulle kunna göra någon verklig skillnad, som Jan Björklund, Liberalernas ledare, menade. Men det blir i alla fall då så att man kommer att få 8 miljarder kronor de kommande 3 åren. Och merparten, det hamnar ju då hos det militära försvaret, som får 6,8 miljarder, och sedan det civila försvaret får 1,3 miljarder som kommer att gå till kommuner och till landsting och så vidare, för att där se till att man på den civila sidan också ökar sin kapacitet och möjligheter att kunna agera vid, ja, eventuellt då det som inte får hända, men ändå ett krig. Det är ju det man måste planera för. Militära försvaret får alltså då 6,8 miljarder kronor under de här kommande 3 åren, och de här pengarna behövs då dels för att utöka utbildningen av officerare och också av tjänstgörande soldater, sjömän och befäl de kommande åren. Och sen ska ju också de grundutbildas, de värnpliktiga. Det blir allt fler som kommer att komma in i värnpliktssystemet till år 2020, och här går åt också en hel del pengar. Och sen kostar det ju massa pengar naturligtvis att ha den här tekniska, följa den tekniska utvecklingen. Det är mycket nya fordon som behövs till exempel, och som ska därför ersätta gammal materiel. Så att de här pengarna kommer ju säkert att göra en positiv verkan. Men kritikerna menar ju då ändå så att säga att det höjer inte nivån särskilt mycket, men det täpper till de brister och hål som finns i det militära försvaret idag.
Mm. Och du nämnde det här med värnplikten också. Man inför ju värnplikt, och de som rycker in kommer att få mer ersättning. Det är väl ett sätt att locka till sig, kan jag tänka mig. Vad tror du? Är det någonting som får de unga på bettet att göra sin värnplikt?
Ja, kanske. I alla fall så har ju de här ersättningarna då, som alla som har gjort sin värnplikt vet ju, att man fick ju ett visst antal kronor per dag när man låg inne, pengar som skulle kunna användas då till personliga omkostnader. Nu fördubblar man de här då, så att de som kommer att göra värnplikten här framöver, de kommer att få 146 kronor om dagen. Och sedan när man har gjort färdig sin utbildning så kommer man få ett utryckningsbidrag, som det heter, när man muckar alltså. Mm. Och det är någonstans mellan höjt då, någonstans mellan 35 och 50 000 kronor som man får med sig ut när man har genomgått en utbildning, beroende på dess längd. Så att det finns ju, man måste ju också se till det här ekonomiska incitamentet så att säga, för att göra det lite intressantare i alla fall att göra sin värnplikt. Och det är väl det som i syftet med det hela naturligtvis.
Ja, någon som också får mer pengar eventuellt är det ju polisen. Regeringen har meddelat att man vill ge polisen 2 miljarder extra kronor varje år för att utbilda och anställa fler poliser. Och vi pratade innan om att det är många som lämnar poliskåren och det är saknas mycket poliser. Ja, så rent politiskt, är det någonting som man är enig om?
Ja, det är man, får man väl säga. Det är väl, har varit mellan partierna en kapplöpning här om hur många nya poliser som Sverige behöver och ska få åren här framöver. Och där har ju buden varit väldigt olika. Men inriktningen är ju väldigt klar, att det behöver komma ut, utbildas och anställas poliser i större omfattning än tidigare. Och framförallt att man ser till att villkoren att arbeta som polis blir så pass attraktiva så att man stannar kvar i yrket. Vi har ju sett under de senaste åren hur väldigt många poliser har slutat efter relativt korta tider och gått över till andra, kanske mer då lönsamma yrken. Och det här måste man ju också då mota i grind. Sen är det ju så att det här är en viktig också politisk fråga hos allmänheten, lag och ordning. Och de här, alla de här skjutningarna, dödsskjutningarna som vi har pratat om under många år, de fortsätter ju. De har varit också väldigt intensiva nu under sommarmånaden på många håll i Stockholm och Göteborg till exempel, och också på andra orter. Och det här inger ju naturligtvis en oro. Så att polisen och polisens möjligheter att verka och antalet poliser, det står, kommer att stå också i den kommande valrörelsens fokus.
Och höstbudgeten, den håller ju på att arbetas med just nu och den ska läggas fram i september. Ja, Vänsterpartiet som inte sitter med i regeringen, de har lagt fram en rad olika förslag som man vill ha med i budgeten för att stödja den. Så vad är det då Vänsterpartiet vill inkludera och ha med?
Ja, Vänsterpartiet vill ju ha ett ord med i laget, om man har då kommit med en satsning här, en tänkt satsning som skulle kosta 44 miljarder kronor. Det är ofantligt mycket pengar, men det här ska då ses som ett långsiktigt projekt, menar man, under de kommande 10 åren. Och det är pengar då som ska gå ut till de mest utsatta områdena i Sverige, där man har de stora sociala oroligheterna, där man har hög arbetslöshet, man har hög kriminalitet, där ungdomar lockas till kriminalitet snarare än till studier. Och där vill man alltså då satsa pengar. Och man vill i den kommande höstbudgeten att regeringen, Vänsterpartiet sitter ju inte med i regeringen, men man är ju ett stödparti vad gäller budgetfrågorna. Där vill man att regeringen ska lägga 1 miljard kronor på de här frågorna ute i kommunerna, i de utsatta områdena. Och det handlar då om vuxen- och yrkesutbildningar. Det handlar om att man ska bygga fler och återställa fritidsgårdarna. De har försvunnit på många håll. Det är ju samlingsplatser då för ungdomar på kvällarna, så att säga, så att de kan ha någonting kanske vettigt att göra där och inte driva omkring på stan och hitta på massa tokigheter. Och också då att man ser till att det finns pengar kommande somrar då för sommarjobb. Så att många av de här ungdomarna som annars går helt lediga och lösa får en chans att pröva på att arbeta och dessutom kan tjäna en liten slant. Sen vill man ju också satsa de här pengarna på föreningsliv och på upprustning av bostadsområden, den här gamla 60-talsbebyggelsen, det så kallade miljonprogrammet. Det behöver ju då fräschas upp, saneras och moderniseras på många år, så där går åt väldigt mycket pengar. Så vi får se om Vänsterpartiet får med det här då i regeringens satsning i den budget som kommer nu i september. Annars så sitter ju Miljöpartiet och Socialdemokraterna nu i intensiva budgetförhandlingar. Det här utspelet som kommer här nu med polisen, det får man ju se som en del, någonting som dyker upp då också i den kommande budgeten. Men det kommer säkert att komma andra sådana frågor också. Det här blir ju något också av en valbudget för Socialdemokraterna som man lägger fram nu i höst. Det är bara då ett år kvar till valet. Och man har ju goda förutsättningar, ekonomiska förutsättningar, att kunna lägga på en hel del miljarder, för den svenska ekonomin går ju väldigt bra. Det finns ju överskott faktiskt då som man kan förvänta sig det kommande året i statens inkomster och utgifter. Och här finns det då pengar som kan gå till olika reformer, samtidigt som det finns ju många ekonomer, alltså utanför de politiska partierna, som varnar för att man kanske ska vara ändå lite försiktig med de här positiva utsikterna som finns för svensk ekonomi, för att pengarna kanske kan komma att inte bli fullt så stora i antal och belopp som de ser ut att kunna vara nu. Så att en liten brasklapp finns det där också. Men regeringen kommer säkert att satsa. Vi kommer säkert att få höra om nya satsningar också de kommande veckorna. Det är ju den taktik som alla regeringar har idag, att inte vänta till själva budgeten läggs fram på riksdagens bord, utan att pysa ut lite olika reformer då och då för att få den bästa och största mediala uppmärksamheten.
Och kanske någon som också får mycket medial uppmärksamhet. Ja, det är Anna Kinberg Batra. Hennes popularitet verkar inte växa. Och nu kommer det nya krav på moderatledaren då att hon ska avgå. Ja, hur står det till med det största allianspartiet?
Ja, alliansen har ju tappat en del. De senaste opinionsundersökningarna ger ju de tre rödgröna partierna ett försprång på 5 procentenheter före de fyra allianspartierna. Och sen ligger ju då Sverigedemokraterna där och är det tredje stora blocket med opinionssiffror runt en 18-19% idag, och det här är ju naturligtvis väldigt problematiskt för hela alliansen. Mm. Och för Moderaterna är det synligt problematiskt, därför att man har ju rutschat ner och ligger opinionsundersökningen här kring 15-16%, något sådant. Sverigedemokraterna är ju större sedan en tid tillbaka nu än vad Moderaterna är. Sverigedemokraterna är det andra största partiet i Sverige idag efter Socialdemokraterna. Och för alliansen som helhet så ser det ju inte särskilt ljust ut nu. Och man är ju inte enig heller i alla länder, i alla frågor. Man går inte fram gemensamt. Ett exempel var ju försvarspolitiken som vi talade om här nyss. Där två partier inte var med på den här uppgörelsen i besvikelse över att det var för lite pengar som man kunde ge försvaret. Och det finns andra frågor också där man inte är helt överens. Och fokus riktas ju nu återigen då mot moderatledaren Anna Kinberg Batra. Det har varit en våldsam kritik under flera omgångar här det senaste året mot henne, framförallt från de egna, så att säga, ute i de moderata partidistrikten. Och mycket av den här kritiken kommer ifrån Moderaterna i Skåne. Och det finns flera röster där som på nytt har tagit upp frågan om att man bör byta partiledare inom Moderata samlingspartiet när man har sin partistämma senare i höst. Så att Anna Kinberg Batra får genomgå ännu en ordentlig strid här för att kunna sitta kvar. Nu är det väl många som ändå tror att hon kanske klarade det här, men angreppen på henne blir kraftigare och de kommer från allt flera håll.
Så Göran, vad är det då som man är så kritisk mot?
Ja, hon har ju fått kritik för att hon har varit otydlig. Det var ju den kritik som blommade ut här under våren och försommaren. Då har hon väl försökt, så att säga, att vara mer tydlig med sina olika politiska budskap, men det har väl inte riktigt gått hem helt enkelt. Och man har väl läst att man har inte sett hur att det finns några tecken på att opinionssiffrorna har börjat vända uppåt igen, utan man ligger där kring de här 15%, och risken är ju då att man kanske rent av permanentar sig där. Nu har ju Moderaterna försökt då att lägga och fokusera på frågor där man vet att tidigare moderata sympatisörer har gått över till Sverigedemokraterna, och det handlar inte minst om kriminalpolitik och försvarspolitik och en del andra frågor som är typiskt moderata egentligen då. Men hittills har inte det lyckats för att vända den här trenden.